Jesus dog och livet vann. Dagens tema har vi fått en liten inledning till genom det David och Rosalina läste i Bibeln och även den här sången. Det handlar om döden och livet. Något som vi möter dagligen, kanske, kanske inte, och på olika sätt. Livet i alla fall. Och döden möter vi också emellanåt. Och det kanske kan kännas oförberett på något sätt att jag kommer ta upp lite tankar kring döden. Det är ofta något som är känsligt för oss och som är förknippat med sorg och smärta. Men jag tror också att Jesus vill, han vill finnas där mitt i smärta, mitt i sorg. Och han vill också ge oss perspektivet att det handlar om död och liv. Min lärare i praktisk teologi uttryckte det i veckan att detta är som höstens påsk. Det är den tid på hösten då vi får påminna oss om Jesu död och hans uppståndelse och dess konsekvenser för oss. Vad det blir för skillnad för mig om jag väljer att ta emot det. Jag minns när jag för första gången mötte död på något sätt. Eller när jag förstod vad det var. Det var när min mormor dog. Jag var 6 år kanske och jag grät och grät och grät. Och för något, men för mig på något sätt så blev himlen, jag fick höra att men vi möts i himlen sen igen. Och det tror jag att vi gör. Men för mig så blev himlen som en släktträff. Jag vet inte om ni känner igen er i den tanken. Jag tänkte det som en grön äng med blommor. Och det sprang hundar där också, eftersom jag tyckte om hundar. Och så var det en släktträff lite grann. Och Guds härlighet var också där. Jag kommer tillbaka till den här bilden senare. Lite senare så, när jag var 14 år, så gick en vän till mig bort. Väldigt hastigt och tragiskt, och det var svårt. Och jag kände att jag ville aldrig glömma personen i fråga. I den bemärkelsen att jag ville tänka aktivt hela tiden på personen för att på något sätt hedra och ha den närvarande. Livet går vidare och jag tänker inte kanske varje dag på min vän, men jag har inte glömt honom heller. Men där någonstans så förstod jag som 14-åriga Hanna Sara att döden är ganska så slutgiltig. Det är oåterkalleligt och det är sorg och smärta inblandat i det. Och alla har vi berättelser, tror jag, där döden har påmint oss om att livet någon gång tar slut. Vårt jordeliv, vill säga. Och jag tänker att det här med att det är höstens påsk, det handlar om att Jesus dog och han uppstod. Och vad innebär det för mig? Vad innebär det för vår död på något sätt? När vi tar emot Jesus i våra hjärtan så tar vi också emot det eviga livet. En evig gemenskap med honom. Där döden inte egentligen verkar slutgiltigt med oss. Ja, jordelivets död gör det. Men inte den eviga, utan där äger vi det eviga livet. Döden och livet möts på ett annorlunda sätt. Jag vill läsa från Johannes 11, fortsätta där David och Rosalina avslutade. Sedan gick Marta hem och kallade på sin syster Maria och viskade: "Mästaren är här och kallar på dig." När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på att du hör på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. För Jesus verkar inte vara några problem egentligen med livet och döden. Han vet vilken kraft han besitter. Han vet att han är herre över livet också. Och Jesus har innan talat om att Lazarus, det kommer inte att sluta med död, hans sjukdom. Ändå är han död när han kommer dit. Men han vet att Guds son ska bli förhärligad genom att Lazarus får leva. När Jesus kommer fram möts han av sorgetåget och folk som också frågar honom. Både Marta och Maria säger att om du hade varit här då hade han inte behövt dö. För de litade på att han kunde bota så att Lazarus som var sjuk kunde bli frisk. Men de såg inte längre bort än det. Men Jesus, han visste att hela eller att uppväcka från de döda, det är båda på något sätt tecken på att han är herre över livet. Han har allt i sin hand. Och han säger själv till Marta: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever tror på mig och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Marta tror att han talar om uppståndelse på den yttersta dagen och litar på honom. Men hon förstår inte vidden av dess betydelse och vad det får för konsekvens idag. Marta känner vi också som den syster som passade upp på Jesus. Kanske inte hade tid att lyssna så mycket på hans undervisning. Men här får vi ändå veta att hon hade en stark tro. Hon visste att han var Messias, den som Gud hade sänt. Och nu har Lazarus varit död i 4 dagar. Judarna hade 3 dagar som den gräns då man menade att kroppen var helt och hållet död. Ytterligare en detalj som också visar på att Jesus verkligen var död innan han uppstod. Men här har Lazarus varit död 4 dagar. Och då har man nog hunnit sörja ganska länge och börjat vänja sig kanske, om man någonsin gör det, att någon har gått bort. Kunde inte Jesus ha besparat dem denna sorg? Jesus, han faller också i gråt och han blir upprörd över folket som kommer och frågar och sörjer. Vi vet inte exakt vad han tänkte, varför han gråter. En del såg det som ett tecken på att han höll av Lazarus. Och Johannes tyckte att det var viktigt att skriva med att folket ansåg detta. Men det kan också ha varit en gråt över människornas bristande tro på vad han kan göra. Men de hade ju inte sett något mer. Så han tackar Gud för att Gud hör hans bön, och han ber dem ta bort stenen och ropa till Lazarus: kom ut. Och Lazarus kommer ut i sina bindlar. Och där många av judarna som hade kommit dit för att se Marta, eller sörja med Marta och Maria, de såg vad Jesus gjorde och de såg att Lazarus kom ut levande, och de kom till tro. Medan andra, överste prästerna och fariseerna, de kallar samman och konfererar över vad de nu ska göra. Den här Jesus gör ju många tecken. De tar ändå inte emot honom. Men jag tror att Jesus vill ge oss här ett exempel, en försmak av det som ska komma. En försmak på det vi får leva i redan här, men ännu inte. Alltså det eskatologiska perspektivet. Den eskatologiska verkligheten, för att också Jesus ska bli förhärligad. För att vi ska förstå var vårt eviga liv kommer ifrån. Det kommer ifrån Jesus, hans offer och hans död och hans uppståndelse. Han öppnar vägen för oss till det eviga livet. När livet tar slut så är det inte utan smärta för de som blir kvar. Men det finns ett hopp. Det finns ett större perspektiv i det hela. Och en verklighet som också vi kan få leva i varje dag. Och var finns Gud mitt i lidanden? Är en fråga som många ställer sig och väljer att ibland ta avstånd från en tro på Gud. Och man kan också tycka, kan inte Gud bespara oss mycket lidande och svårigheter? Men jag vill lyfta fram här Marta och Marias sätt att agera. De är i sorg, men de betvivlar inte att Jesus kunde ha gjort något innan. De betvivlar heller inte hans gudomlighet. Men de förstår den heller inte helt. Och samtidigt så kan man undra, hade han varit här 4 dagar innan, då hade inte Lazarus behövt dö. Men här visar han också att Guds tid, det är inte vår tid. Hur mycket vi än önskar det. Och vår död är på något sätt heller inte Guds död. Och det tackar jag Gud för. Jag berättade i början om min bild av himlen och evigheten som jag hade som barn. När jag kom upp i tonåren så bestämde jag mig för att jag skulle läsa Uppenbarelseboken. Jag hade inte gjort det förut och var lite nyfiken. Så jag satte mig och läste igenom. Och jag insåg att det kommer kanske vara andra saker som är viktigare i himlen än den här släktträffen som jag såg framför mig. Vi vet inte exakt hur det kommer vara i himlen, vad vi kommer få uppleva. Men det vi vet, det är att vi kommer att få vara hos vår Herre. Att vi kommer få vara nära honom. Och jag vill läsa från Uppenbarelseboken kapitel 21. Vers 3-6. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig: det har skett. Jag är alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Se, jag gör allting nytt. I detta får vi leva redan idag. Men då ska det träda i sin fulla kraft. Och det är väldigt speciellt när någon ligger inför döden. Jag vill dela med er av en situation min familj befinner sig i just nu. Min mamma är i Ecuador just nu och besöker hennes väninna som ligger inför döden. Hon passade mig när jag var liten bebis och har följt oss hela livet på något sätt. Så. Hon har kämpat med flera olika sorters cancer under 10 års tid. Men nu verkar det vara det slutgiltiga. Läkarna vet inte mer vad de ska göra. Och säkert känner ni också folk i er närhet som kämpar och som kanske det inte är så långt kvar för. Hela tiden hoppas vi och ber för att ett under ska ske, och jag tror av hela mitt hjärta att det kan ske. Men jag vet också att livet tar slut här på jorden en dag för oss alla, och ibland sker det i förtid. Samtidigt som vi också vet vad som då, om jag tar min mammas väninna som exempel, vad som väntar henne hemma hos vår Herre. Jag vet att där finns ingen död, ingen sorg, ingen klagan. Där gör Gud allting nytt. Och det hoppet, det som vi inte ser, det vi inte kan ta på med våra händer, men som vi sätter vår lit till, det är just det, att det kan få vara verkligt också idag i våra hjärtan. Och det som, hur paradoxalt det än låter, så kan den som, eller som Jesus säger, den som tror på honom ska leva även om han dör. Och skulle min väninna, eller mammas väninna, inte ha detta hoppet heller, då skulle det bli mycket tyngre. Då blir det en slags definitiv tomhet och mörker som väntar. Ingenting. Och många tror så, tror jag. Många hoppas nog på en himmel, men en del tror att det tar helt slut. Och det jag önskar för dem är att de alla bara ska få ta emot det Jesus vill ge oss, det hoppet. Han som är Herre över livet. Han ska få verka i våra hjärtan. Det som David också läste i Andra Korintierbrevet om skatten som vi har i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Den är så viktig. Vi bär en otrolig skatt inom oss. Men det är i något skört. Och kanske inte ser så mycket ut för världen utifrån. Men det är något otroligt värdefullt. Och som det står i vers 16 och framåt. Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner. Förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Detta är vårt hopp. Och detta tror jag att Jesus vill förmedla till oss. Och jag känner, jag vill också säga att om jag har rört upp känslor på något sätt nu här, så får ni jättegärna prata med mig sen eller någon. Och ta tillfället i akt och gå fram till förbön senare också. Detta är känsliga saker för oss, döden. Men livet har segrat och det får också segra i våra hjärtan. Men det är inte utan smärta. Jag vill avsluta med att läsa från Jesaja 26, vers 19. Dina döda ska få liv igen, deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen. Ty din dag är en ljusets dag. Du låter den falla över skuggornas land. Låt oss be. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är livets herre. För att livet har segrat. För att du har segrat över döden. Och att du skänker oss evigt liv, herre. Du ser våra minnen och våra sorger vi bär på där döden har kommit nära. Jag ber dig, herre Jesus, att du ska låta oss få se vad som finns bortom det. Vad livet kan få innebära i en större bemärkelse än vårt jordeliv här. Vi tackar dig, Jesus, för att du har dött och du har uppstått för vår skull, herre. Vi vill ge dig äran, och precis som Lazarus fick uppstå för att du skulle bli förhärligad, så ber jag, Jesus, att du ska få bli förhärligad genom att vi får bära det eviga livet inom oss. Fyll oss med det som är ditt eget. I Jesu namn. Amen.